Den 25 mars cirkulerar en helikopter ovanför Holmby Hills, ett område utanför Los Angeles där A-list-kändisar bor. I helikoptern sitter Fox News-fotograf. Kameran är riktad ner mot hiphop-mogulen Sean Diddy Combs gigantiska trädgård. Hans gräsmattor är så gröna att de nästan ser självlysande ut. Mellan husen står en flera meter hög futuristisk skulptur av en kvinnokropp utan huvud eller armar. På gatan utanför bryts den lyxiga miljön av en rad smutsiga militärgröna minibussar. Less than 10 minutes ago we got here even before the crime scene tape came up. So we're just down the hill if you Fox filmar när tungt beväpnade poliser hoppar ut en efter en. Det ser ut att vara minst 30 stycken i skottsäkra västar, kängor och runda hjälmar. Snabbt och metodiskt försvinner de in i Diddy's mansion. En av Diddy's söner leds baklänges ur huset. Med händerna fängslade bakom huvudet trycks han ner på gräsmattan bredvid uppfarten. Samtidigt pågår en likadan razzia mot Diddy's andra hem i Miami. När journalisterna frågar polisen vad de håller på med säger de inte mer än att razziorna ingår i en pågående utredning. Från Dagens Nyheter, det här är Spotlight. Idag om sexbrottsanklagelserna mot Diddy. Jag heter Elinor Ahlborn. Gäst i dagens avsnitt är Kajsa Heidel, musikredaktör på DN.
Yo, MTV Raps, and we up in the house that these bad boys bad built, boys, you know what I'm saying?
No doubt.
Puffy and crew. So Puffy.
No, this is my crew than me.
This is family.
Artists always first, baby.
Puffy.
Han heter ju Sean Combs och kallas numera för Diddy. Men i början av sin karriär så blev han känd som Puff Daddy. Senare P. Diddy och under en period så har han också velat bli kallad Love.
Diddy, som han alltså kallar sig nu, växer upp i Harlem i New York. När det är dags för honom att börja på college börjar han plugga ekonomi på Howard University. Han hoppar av efter bara 2 år, men inte utan att ha hunnit göra sig ett rykte som legendarisk festfixare.
Men sen på 90-talet så börjar Combs som praktikant på inflytelserika skivbolaget Uptown Records i New York. Och där jobbar han sig upp och blir så småningom A&R, eller talangscout kanske man ska säga.
Men han lämnar Uptown och startar sitt eget bolag, Bad Boy Records, som grundas 93.
Baby. Puffy, take it away.
Check it out. This my man, the Notorious B.I.G.
What's the deal? What's going on?
This my man, Craig Mack. It's my foundation, you know what I'm saying? It's my life right here.
Diddy knyter till sig giganter som Notorious B.I.G., Mary J. Blige och Mariah Carey. Genom slit, affärssinne och fingertoppskänsla är han snart ett av de tyngsta namnen i branschen.
Han brukar räknas till en av de drivande krafterna bakom hiphopens kommersiella framgångar under 90-talet och framåt. Och han blir liksom en av genrens allra främsta profiler.
Diddy har också en egen artistkarriär, men det är framför allt som producent han blir framgångsrik.
Och ja, talangscout, skivbolagsboss och affärsman, hiphop-mogul. Han får ju också då rykte om sig tidigt att leva ett så här vilt galet festliv. Liksom en jetsetter med mycket droger och mycket brudar.
På 90-talet blir det också tydligt för allmänheten att Diddys liv i musikbranschen kantas av våldsamma konflikter. Han är till exempel på plats när Notorious B.I.G. blir skjuten till döds 1997.
When the shots rang out, I had just ducked down. I heard somebody say Biggie's car had got shot at.
Ett par år senare är han inblandad i en skottlossning på en klubb i New York tillsammans med sin dåvarande flickvän Jennifer Lopez. Och 1999 döms han själv för våldsbrott för första gången efter att ha misshandlat rapparen Nas manager med en champagneflaska. Straffet blir en dag i anger management class.
So I wanted to get us all together so we could get this everybody can hear from me how focused and excited I am about.
Det är mars 2006 och låtskrivaren Evan Rogers sitter och filmar under ett skivbolagsmöte. Diddy har nu över ett decennium som stjärnproducent i ryggen och hans Bad Boy Records har vuxit till ett hiphop-imperium. Nu har ett 15-tal personer klämt ihop sig runt ett konferensbord. På ena kortsidan sitter Diddy. Mitt emot honom, på andra sidan, sitter en ung tjej med stora ringar i öronen. Diddy berättar att han tagit kontakt med den här unga tjejen, Cassie, efter att hennes debutsingel förföljt honom på klubbar.
So I kept asking what record is that, and like, it was Cassie. When I saw her and I met her and I saw something more than just records, I saw something that there was a personality there. There was something that, you know, the whole world could fall in love with.
Han tänker att hon ska bli det nästa musikstjärnskottet. Så han bestämmer sig för att signa henne. Då är Cassie 19-20 år gammal. Hon är modell, hon är dansare och hon är nyinflyttad till New York där hon, precis som väldigt många andra som flyttar dit i ung ålder, vill göra sig ett namn i underhållningsindustrin. Han å andra sidan är ju vid den här tiden en av musikvärldens allra mäktigaste, framförallt som producent och talangscout. Han är också nästan 20 år äldre än henne.
Skivkontraktet skrivs på. Sen dröjer det inte länge innan Diddy också blir ihop med Cassie. Deras första kyss sker på hennes 21-årsfest. Då har Diddy redan fått 6 barn med 3 olika kvinnor.
Det som händer sen efter att han har signat henne, det är ju att hennes karriär, det blir liksom aldrig någonting riktigt av det. Medan han då blir mer och mer av en liksom mogul. Han startar klädmärke, han har en reality show bland annat.
Diddy och Cassie är ihop i många år. Trots en del offentliga gräl och tillfälliga pauser i förhållandet står de ofta tillsammans och poserar på röda mattan. Reporternas frågor till henne handlar nästan alltid om honom.
So do you believe in love at first sight?
I do. I do.
Was it love at first sight with your boyfriend?
It was a long time ago.
What makes you guys work?
Well, I think what makes any relationship work, if it is working, is, you know, just not talking about it too much and just keeping it close to your heart.
Under deras långa relation som pågår i 11 år får hon ju snarare hela tiden rollen som Diddys flickvän. De går tillsammans på galor, hon syns ofta vid hans sida, men hon reduceras alltid till just hans flickvän och inte artist i egen rätt.
You've kind of been just Diddy's girlfriend for the last several years. Mm-hmm. And I'm sure you being your own person, is that hard in a relationship to navigate that?
You know, it was difficult to navigate it for a little while just because, you know, people automatically at this point now just don't associate me with music anymore.
2018 tar till slut mellan Cassie och Diddy. 11 år efter den första kyssen. Hon tar sig ur kontraktet med hans skivbolag och gifter sig med en annan man. Skvallerpressens intresse för henne svalnar när hon inte längre är ihop med en av de kändaste och rikaste i showbiz. Det går några år. Men så nu i höstas, i november 2023, bestämmer sig Cassie för att dela med sig av hur åren med Diddy egentligen var. Och plötsligt ser hela världen deras förhållande i nytt ljus, med stor förfäran.
Med en värdig gungning blir det viktigare än någonsin med kunskap och diskussion. Att värna det fria ordet för livet och demokratin. När du trodde att du visste allt har vi alltid lite till. Dagens Nyheter plus allt. All journalistik du behöver samlad. Prova en månad gratis. dn.se/plusallt.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
R&B singer Cassie has accused hip-hop mogul Sean Diddy Combs of rape and a decade of physical abuse.
Alltså den här stämningsansökan som Cassie lämnar in i höstas, den slår ju ner som en bomb. Där hävdar hon bland annat att hon har varit utsatt under hela deras relation för sexhandel, människohandel, sexuella övergrepp och könsmotiverat våld.
Cassie says Combs raped her when she tried to leave him.
Anklagelserna i Cassies stämningsansökan är så grova att dokumentet inleds med en triggervarning.
Hon beskriver deras relation som att han har lockat in henne i någon slags faderlig, ansvarsfull, skyddande relation. Men ganska kort efter så utvecklas det till någonting helt annat, till en väldigt ojämlik och väldigt våldsam sexuell relation.
Cassie says there was a pattern of control, drug use and forced sexual encounters.
Han ska bland annat ha tvingat henne att ha sex med prostituerade.
Combs would force Cassie to take drugs, wear masks and perform sex acts on other men so he could watch.
I anmälan hävdar hon att hans kontrollerande beteende började redan när de träffades 2005. Det var då hon skrev det här skivkontraktet och direkt därefter så tar han liksom kontroll över hennes liv. Han tar kontroll inte bara över hennes karriär, vilket kanske är rimligt, men att han också tar kontroll över hela hennes liv, alltså inklusive hennes lägenhet, hennes bil, hennes kläder, vad hon ska ha på sig, till och med hennes journaler.
I dokumenten står det bland annat om ett tillfälle där Cassie har gått igenom en hjärnröntgen och att resultaten sen har skickats direkt till Diddy.
Det låter ju nästan lite som hela den här historien med Britney Spears och förmyndarskapet. Att det verkar liksom nästan ha varit ett förmyndarskap över Cassie i en massa år. Det är det man får liksom en känsla av. Sen hävdar ju också Cassie att många av de här övergreppen ska ha skett helt öppet inne på hans egna skivbolag. Och där har ingen vågat säga någonting med rädsla för den här skrämmande och våldsamma chefen.
Diddy ska också ha tagit direkt hjälp av sina anställda. Till exempel ska han vid ett tillfälle ha sparkat Cassie i ansiktet tills hon börjat blöda. Sen fått sin personal att gömma henne i ett hotellrum. Personer som jobbat för Diddy ska också ha sagt rakt ut till Cassie att om hon lämnar honom så kommer han sabba hennes framtid i branschen. Och om man ser till hans makt i musikvärlden så skulle han onekligen kunna det.
Han har ju haft ett finger med i spelet i liksom otaliga R&B och hiphop-talanger de senaste 30 åren. Så att man kan väl anta att det har varit en utbredd tystnadskultur runt Diddy.
Under tiden han och Cassie är ihop så växer också hans paraplyföretag Combs Enterprises. Utöver sitt klädmärke startar Diddy restauranger, lanserar parfymer, köper tv-bolag. Han utvecklar ett vodka-märke och blir huvudägare i ett bolag som gör sportdryck. 2017 rankar tidskriften Forbes honom som den rikaste i hela underhållningsbranschen. Och 2023, när Cassie lämnar in sin stämningsansökan, har han blivit dollarmiljardär. Diddys hållning är att ingenting av det som står i Cassies stämningsansökan är sant.
Diddy nekar till alla anklagelserna och bara en dag efter att Cassie har lämnat in den här stämningsansökan så gör de också upp utanför domstolen. Det blir en förlikning helt enkelt.
Det här betyder att Cassie får en riktigt stor summa pengar av Diddy och att anklagelserna inte kommer utredas vidare. En av Diddys advokater gör ett uttalande. Han understryker att bara för att Diddy gått med på en förlikning så betyder det på inget sätt att han är skyldig till någonting. Här hade historien kunnat vara klar. Men det visar sig vara bara början på anklagelserna mot Diddy.
Welcome back. Music mogul Sean Diddy Combs is facing new allegations of sexual assault. This time, a woman claims the rapper drugged and sexually assaulted her in New York City back in 1991.
En vecka efter förlikningen mot Cassie kommer nästa stämningsansökan. Kort därefter en till. Och en till.
Det är flera kvinnor som träder fram och stämmer honom. Och det är liknande anklagelser, misshandel, våldtäkt, sexuella övergrepp.
På några månader kommer det in minst 5 stämningsansökningar mot Diddy. En kvinna anklagar honom till exempel för att ha filmat när han begått övergrepp på henne och sen visat upp det för andra i musikbranschen som en sorts hämndporr.
Diddy och 2 andra anklagas också för gruppvåldtäkt mot minderårig.
Det mesta som Diddy anklagas för i de nya stämningsansökningarna ligger långt tillbaka i tiden. Men en av dem rör något som hänt i närtid. Det är producenten för Diddys senaste album som lämnar in den.
Och den här producenten anklagar honom för att ha tafsat på honom, oönskat sexuellt beteende och för att ha tvingats ha sex med prostituerade.
Diddy fortsätter neka till allting. Han hävdar att alla som stämmer honom är ute efter hans pengar.
Det finns ett uttalande efter den här 4:e stämningen som kommer in att låt mig vara helt tydlig, jag har inte gjort någon av de här hemska sakerna som påstås. Jag kommer kämpa för mitt namn, min familj och för sanningen.
Men alla köper inte Diddys version av sanningen. Snart blir det uppenbart att han är föremål för en stor polisutredning.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Just down the hill, if you look up the street where Tony is right now to the right, you'll see one of those bearcats and law enforcement.
I slutet av mars så kablas det ut bilder över hela världen på de här ganska dramatiska tillslagen mot Diddys bostäder både i Los Angeles och i Miami. Där beväpnade poliser tar sig in och finkammar hans hem på bevis.
Specialstyrkan försvinner in i Diddys hus och hamnar utom synhåll för Fox News och de andra medierna. Men på insidan filmar Diddys egna övervakningskameror. De fångar hur Diddys 2 äldsta söner, 25 och 30 år gamla, dras ut ur sina sovrum. I korridoren trycks de upp mot väggen. Flera poliser riktar sina automatvapen mot dem samtidigt som andra tvingar bak deras armar.
De får handfängsel på sig och förs ut. De arresteras inte eller så, men det här handlar om att de ska hålla sig borta medan utredningen görs.
En liknande razzia görs mot Diddys andra mansion i Miami på samma koordinerade klockslag. Men Diddy själv är inte i något av husen.
Ja, var är Diddy då? Det är faktiskt ingen som vet det.
Några timmar senare syns Diddy till på en flygplats i Miami. Det verkar som att han ska ta sitt privatplan till en karibisk ö.
Men han stoppas då av polis som beslagtar hans utrustning.
Samma dag landar hans privatplan på den karibiska ön Antigua.
Men han själv var inte ombord på planet.
Diddy verkar alltså ha blivit kvar i Miami. Men han har inte gripits. Polisen berättar inte mycket om varför de gör de här razziorna. En källa säger till nyhetsbyrån AP att det är en del i en utredning om människohandel. Men utöver det är det locket på.
Efter de här dramatiska razziorna så är ju fortfarande inte Diddy varken anklagad för någonting. Han är inte gripen och han fortsätter neka till allt.
Inte heller Diddys söner, Justin och Christian, grips. Trots att de förs ut ur sitt hus med flera vapen mot sig. Efter tillslaget lägger deras mamma, Maisa Hilton, ut övervakningsfilmerna på Instagram. Hon kallar specialstyrkans beteende för övervåld och skriver: "Behövde Justin verkligen flera lasersikten på sitt bröst? Behövde Christian ett gevär mot sitt bakhuvud medan hans händer fängslades?"
Sönernas mamma beskriver de här tillslagen som komplett överdrivna och att samma typ av våld hade inte riktats om det hade handlat om en vit artist.
Diddy har varit relativt tyst sedan razziorna. Förutom att neka till anklagelserna har han lagt ut bilder på sina döttrar som om inget har hänt. Men så någon vecka in i april lägger han ut ett klipp som många tolkar som en kommentar till razziorna. Det är en scen från musikvideon till hans gamla singel Victory. Där flyr Diddy från kravallutrustad polis. Han jagas av helikoptrar samtidigt som orden Most Wanted blinkar i rött på skärmen. Yo, the sun don't shine forever, but as long as it's here, we might as well shine together. I kommentarsfältet är diskussionen vild. En del fans tycker att Diddy är med om en häxjakt. Andra tror på anklagelserna mot honom och tycker att han ska straffas.
Kommer hans karriär klara det här? Det är en sån himla bra fråga och den frågan tror jag många ställer sig just nu. Det som talar för att hans karriär är slut, det är ju att även om han varken är gripen eller dömd för någonting, så har hans advokat argumenterat för att hans rykte redan är bortom all räddning med tanke på att han har blivit utsatt för en cancelkultur. Det som egentligen talar emot att hans karriär skulle vara över, det är ju att det finns fortfarande många musikkollegor och många tungviktigare i branschen som faktiskt håller honom om ryggen fortfarande. Sen tror jag kanske också att hade de här anklagelserna och stormen kring Diddy, om det hade skett under MeToo eller kort därefter, så hade det nog getts en helt annan uppmärksamhet än vad det gör nu när vi är ganska mycket av i en backlash kring MeToo och det ges inte samma mediala utrymme.
Du har lyssnat på Spotlight. Producent och programledare var jag, Elinor Ahlborn. Gäst i dagens avsnitt var Kajsa Heidel, musikredaktör på DN. Slutmix, Patrik Miesenberger. Vignetten är komponerad av Patricio Samuelsson. Ljudklippen kommer från NBC, KTLA, Ryan Leslies YouTube-kanal, Fox, Hot 97, E! News, MTV och Diddys Instagram-konto. Ansvarig utgivare för Dagens Nyheter är Peter Wolodarski.